En podcast från Aftonbladet.
För snart 30 år sedan, den 7 september 1996, avlossas flera skott mot en av världens mest kända rappare, Tupac Shakur. 6 dagar senare dör han.
Rapstar Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
Tupac Shakur wasn't just a rap star, he was one of the most influential and revered artists hip-hop has ever produced. His death at just 25 after a drive-by shooting in Las Vegas in 1996 sent shockwaves through music.
Mordet är hiphop-historiens mest omtalade olösta fall. Frågan är om det kommer fortsätta vara så eller om vi ser en upplösning. 2019 fick fallet nämligen nytt liv, då en tidigare högt uppsatt gängmedlem, Dwayne Davis, gav ut en självbiografi och berättade om sin påstådda roll i mordet. Han ska ha suttit i den bil där skotten som dödade Tupac avlossades.
In his book, he says he was inside the white Cadillac and tossed his gun in the back.
If convicted, he faces the possibility of life in prison without parole.
Dwayne Davis står nu inför rätta, anklagad för att ha organiserat attacken. Han själv nekar till brott och säger att han hittat på vad han skrev i självbiografin för att tjäna pengar. Så vad kan vi egentligen vänta oss av den här rättegången? Kommer mördaren att avslöjas? Och varför blev Tupac en av världens största rapstjärnor? Det ska vi prata om nu. Jag heter Jessica Johansson och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Med oss har vi Markus Larsson, musikjournalist här på Aftonbladet. Hej!
Ja, men tjena.
Vi tar det från början då. Tupac Shakur, vem var han?
Tupac Shakur var och är en av hiphopmusikens stora legendariska ikoner. På 90-talet var han också en av de mest kontroversiella figurerna i musikbranschen.
Varför var han det?
Ja, men han var ju liksom någon sorts galjonsfigur för en form av hiphop som döptes till gangsterhiphop som blev väldigt populär på just 90-talet. Hans liv kantade sig av mycket våld och kontroverser som både byggde hans karriär och som till slut förmodligen fällde honom också.
Snart exakt 30 år sedan han dog. Vad minns du från då?
Ja, du. Jag har svårt att minnas det. Man blev lite så här chockad, för att när man lyssnade på, i alla fall när jag lyssnade på hiphop, upptäckte hiphop och amerikansk hiphop på 90-talet, så fattade man inte riktigt hur allvarligt det var. Alltså hur många av artisterna var liksom så här inblandade i kriminell verksamhet och gäng och sånt. Så det var ju lite så att ens naiva bild av hiphopmusiken försvann direkt när det här hände.
Vad vet vi om kvällen då som han sköts? Han hade varit på en boxningsskada, eller hur?
I Las Vegas, ja. Med Mike Tyson. Ja, vad vet man? Frågar en foliehatt vet man mycket. Om man ska ta det vad vi vet som fakta, så är det ju lite luddigt. Men han lämnade boxningsmatchen och det blev bråk på vägen till att han skulle åka därifrån. Och när han skulle åka iväg med bilen efteråt så sladdade upp en annan bil bredvid honom och sköt massa skott. Och han avled på sjukhuset några timmar senare. Det är råfaktan i det hela.
Rivaliteten då mellan skivbolagen och öst- och västkusten var ju enormt stor på den här tiden. Hur mycket hade gängkrigen att göra med allt som hände?
Ja, en del. Det här är ju lite krångligt. Det har ju inte bara med gängen att göra, utan det var ju en häxgrogg av skivbolag, media, hype och gäng som någonstans blandades i och blev liksom den här konflikten som döptes till öst- och västkusten, det vill säga rappare och hiphop-moguler på östkusten som bråkade med västkusten. Det var ingen liten, snäll konflikt, det var det inte.
Nej, beskriv den.
Nej, men så här, egentligen om man ska koka ner det, så var det två skivbolag. Det var Death Row Records där, som styrdes av den otroligt obehagliga figuren Marion Suge Knight. som hade signat Tupac Shakur och Snoop Dogg bland annat, och de var i konflikt med framförallt Bad Boy Records som styrdes av en viss Sean P. Diddy Combs. Det var själva kärnan eller själva toppen av konflikten, och det bredde ju ut sig mer musikaliskt så att det blev någon sån här nästan som en marknadsföringsgrej inom den amerikanska hiphopen, att antingen var man östkust och då satsade man på hårda beats och hårda rim, de riktiga rötterna inom hiphopen. Eller så var man västkust och det var lite mer Dr. Dre influerat, det var lite mjukare, det var lite mer melodiöst och lite mer tillgängligt för den stora publiken. Och däremellan, där höll de på och kastade skit på varandra så ofta de kunde.
Hur inleddes de här konflikterna mellan öst och väst?
Man kan säga att nyckelhändelsen var att Tupac var i en studio i New York. Han är ju från New York från början. Han flyttade till Kalifornien när han var tonåring. Han sköts och rånades utanför en studio 1994. Och enligt han själv så var det folk som hade utfört det dådet var kopplade till Bad Boy Records. Och det var där det började bli riktigt illa mellan just de här två skivbolagen och öst- och västkusten. Man kan säga att det är inte den enda gnistan som tände elden så att säga. Men det var där man idag räknar att det började bli på allvar.
Två år senare, då sköts han till döds.
Yes.
Nu pågår en rättegång mot Dwayne Davis som i sin självbiografi ju sagt att han var med när skotten mot Tupac avlossades. Kommer vi få reda på vem som sköt? Vad kan vi förvänta oss av dagarna i rätten? Det pratar vi om med Marcus Larsson när Aftonbladet Daily är tillbaka. Marcus Larsson, musikjournalist här på Aftonbladet. Nu pågår en rättegång om mordet på Tupac. Vem är den åtalade och varför greps han?
Den åtalade det är Dwayne Kefedee Davis, 63 år gammal. Han är en före detta gängledare för Crips. Alltså ett kriminellt nätverk i Los Angeles. Varför han greps? Det beror på det här har pågått i några år. Det beror på att han skrev en självbiografi för några år sedan där han i princip skrev att han var med i bilen där den som mördade Tupac var med, och han skrev att han hade kastat mordvapnet i baksätet. Så han har aldrig påstått att han själv har skjutit Tupac, men det är själva kärnan i det som nu har blivit en rättegång. Och det finns också polisförhör i det andra stora hiphopmordet på 90-talet, Notorious B.I.G. som mördades ett tag efter, kort tid efter Tupac. Och han var ju Tupacs stora antagonist och fiende. När polisen förhörde honom om det mordet så sa han av någon anledning att då råkade han nämna i det föret att han var i bilen som där han som mördade, eller den personen som mördade Tupac, körde eller var med. Så det är grundbulten i den här rättegången.
Finns det något bevis för det här att han var med i bilen?
Ja, det återstår väl att se. Allt hänger ju på vad åklagaren eller de kan bevisa i den här rättegången. När man läser så här, de som bevakar den i brittiska och amerikansk media, så är det fortfarande, som jag förstår har kommit fram, bygger det väldigt mycket på det han själv har skrivit i biografin och det han själv har sagt till polisen för. Och hur de ska bygga det här målet mot honom och vilka bevisningar de har, det återstår faktiskt att se.
Och han säger ju själv att han bara hittat på allt i den här självbiografin för att tjäna pengar.
Ja, det är ju hans försvar. Att det där är bara fiktion att hitta på. Och det får väl rättegången utvisa och juryn bestämma vilken sida av saken som är mest trovärd.
Vad tror du, eller liksom hur har spekulationerna sett ut?
Ja, alltså vad jag tror. För det första så blir man ju, mordet på Tupac är ju den stora mytologiska händelsen i modern hiphophistoria. Alltså den är så den det är ju liksom, det är nästan som en antik grekisk tragedi inom hiphop, Tupac. Så när det går så många år och det har ju varit så många svårigheter med att hitta de som gjorde det, eller den som gjorde det. Den här personen som är åtalad nu, måste jag bara säga, det är ju mycket att de anklagar dem för att orkestrerat mordet, alltså planerat det, och de inte specifikt att han ska ha skjutit Tupac. Det är viktigt att säga. Så jag vet inte, man blir lite, utifrån det så blir man lite så här, man blir ju förvånad att de överhuvudtaget har gripit någon eller arresterat någon och satt någon i, att det överhuvudtaget blir en rättegång. Det är närmast nästan chockerande. Om det sen visar sig hur, om det är han eller inte som ligger bakom det här, det får vi se. Och frågan är väl hur många som kommer tro på det.
Ja, vad kan vi vänta oss av rättegången då?
Ja, det får vi se. Det beror ju på. Men även om han blir fälld så tror jag att den här historien med Tupac, det är så mycket så här konspirationsteorier runt honom. Så att konspirationsteorierna är ju nästan mer levande än själva fallet på något sätt idag. Så jag tror att oavsett om den här personen fälls, så tror jag att det kommer bli som en någon form av hiphopens JFK-mord. Att folk kommer fortsätta spekulera om de har fått rätt person.
Vad tycker du om Tupacs musik?
Bitvis alldeles fantastiskt. Mitt favoritalbum med honom är Me Against the World från 1994. Tupac är ju väldigt speciell. Han är ju inte bara en simpel, endimensionell gangster-hiphop-artist, utan hans mamma var ju till exempel med i Svarta Pantrarna, den politiska radikala rörelsen för svartas rättigheter i USA. Vissa terrorstämplar han till och med, alltså de vita myndigheterna. Så det finns ju, han är ju både en politiskt medveten hiphopartist, otroligt mycket så här klassmedveten, och har blivit en sorts symbol för det fattiga och utsatta USA. Och samtidigt är han också mycket, mycket bling bling. Alltså, ja, men en gangster, som en typisk sån där Billy the Kid, nästan mytologisk Billy the Kid person som amerikaner älskar att hylla.
Så kombinationen av allt gör honom stor då?
Ja, och framförallt så gjorde han ju väldigt bra låtar, som väldigt laddade låtar, och väldigt så här, han hade en väldigt så här tydligt fingeravtryck i rösten och hur han rappade. Han hade en väldigt så här auktoritet i allt han gjorde.
Hade han varit lika stor idag om han fortsatt hade levt?
Det tror jag absolut. Det är en hypotetisk fråga, men han hade fortfarande varit en ledande veteran inom hiphop-scenen, en ledande eller en stor stjärna. Hade myten Tupac varit lika stor utan det här mordet, det är tveksamt.
Vad tror du då? Kommer vi någonsin att få veta vem som mördade Tupac?
Kanske, men troligtvis inte, tror jag. Jag tror tvivlet alltid, oavsett om någon fälls eller inte för mordet, som sagt, så kommer tvivlet alltid, det kommer startas alternativa undersökningar, och folk kommer sitta och peka på att det här var fel person och allt möjligt. För det är ju svårt, alltså. Och det beror ju mycket på att det är gäng inblandat. Det är ju så få som vågar vittna, och det är folk som har dött längs vägen som kan ha haft något att säga om det här mordet. Det blir komplicerat, för att det som många tror ledde fram till skjutningen av Tupac, det var att den här Dwayne Kefedi Davis, som är Crips, Tupac bråkade med hans brorson Orlando Anderson, eller Tupacs crew. Tupacs crew, delar av det är ju Bloods. Så utifrån, bara, jag tror det har, gängen har väldigt mycket att göra med att det här aldrig har blivit löst, eftersom det är ingen som snackar på riktigt. Och den som har gjort det kan ju vara död sedan länge. Det är ingen som vet.
Och rättegången pågår just nu. Följer du den klistrat?
Jag kommer följa utgången av den i alla fall. Jag känner mig själv lite skeptisk till det, men när man läser om det så verkar det viktigt för Tupacs familj och släktingar att det här får ett slut. Så det kan man väl hoppas att de får sinnesro i alla fall.
Stort tack för att du var med oss och pratade om rättegången.
Tack så mycket.
Gäst var Marcus Larsson, musikjournalist på Aftonbladet. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.